lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Arezzo Feitzi, du arbetar som läkare och föreläsare och har ett stort intresse för kvinnohälsa. I ett inlägg på ditt Insta skriver du, jag vill skapa friska kvinnor i en sjuk värld. När du var 11 år kom du och din familj från Afghanistan tillsammans med dina 8 syskon. Du utbildade dig till läkare för att du ville göra skillnad. Men redan under din ST-utbildning på vårdcentralen kände du att du ville kunna ge mer. Du gav dig in i något som kallas för precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Du ska strax få förklara vad det betyder. Men du ville ännu mer och startade sedan ett femtechbolag och nu ligger det mesta av ditt fokus på kvinnor och kunskapen om den hormonella påverkan på vår hälsa samt livsstilsförändringar framförallt kopplat till stress. Och vi ska prata hormoner. Och här hoppas jag faktiskt att du kommer kunna ge mig lite guidning tillsammans med alla lyssnare. Vi ska också prata om hur vårt mindset påverkar vår hälsa och självklart vill jag ju höra om dina morgonrutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tack snälla Shirin, wow.
Wow.
Vilken presentation, det var första gången och du imponerar. Men det är kul att höra om min egen bakgrund för... Man får ju reflektera lite.
Ja, men hur kändes det bara så spontant? När man någon annan pratar om en?
Ja, men det känns bra. Det känns bra när jag blickar tillbaka med allt du nämner. Så känns det som att jag har ändå gjort en hel del. Och att det har hela tiden, liksom, varje sak jag har gjort har lett till dit jag vill vara. Det känns fantastiskt kul.
Det är så roligt att ha det här i mitt vardagsrum. Jag befinner mig i Stockholm som vanligt. Hur mår du idag och var befinner du dig?
Jag mår bra. Känner mig ganska lugn. Det är en period i livet där jag har hittat lugnet. Ovanligt för oss kvinnor och småbarnsföräldrar och allt vad det innebär runt omkring. Men jag känner ett inre lugn. Det känns som att jag är på rätt plats. Som att det händer rätt saker och jag möter rätt personer. Så att det känns väldigt bra. Det ska jag nog vara helt ärlig med.
Och du befinner dig i?
Jag befinner mig i Göteborg.
Göteborg. Mm. Jag bodde där i 7 år.
Jaha.
Det är det. Oj.
Var det
det var exakt 17 år sedan.
Ja, okay.
Jag bodde där i 7 år.
Wow. Ganska länge.
Ja. Tycker jag ska länge. Men inre lugn, där börjar vi faktiskt lite innan vi hoppar tillbaka till mitt manus här. Jag sa spontan dum fråga. Kan du skriva ut recept på det där inre lugnet, hur man hittar det?
Jag försöker hitta det perfekta receptet. Jag har inte fått den än och den är väldigt individanpassad.
Såklart. Och varför tror du att just du nu exakt i denna stund känner det?
Jag gjorde ett val. Att vara där. För att det har absolut inte varit så här lugnt hela tiden. Utan det är en berg-dalbana. Så är det med livet. Och jag har varit i perioder i livet där jag har haft extremt mycket stress. Och lärt mig det som jag tror är bra med mig att jag sitter och reflekterar varje gång det händer någonting. Och det har jag gett mig tiden att göra. Så att från mina egna lärdomar så har jag valt att lyssna på kroppen nu. Och har också tydliga mål. Vilket också gör att jag känner lugnet. Att saker kommer när det är menat och på rätt tid, på rätt plats.
Jag blir så här... nästan lite lugn bara att höra på det där. Och de här tydliga målen, är det några som du vill så här outa eller är det bara liksom dina egna?
Mål, kanske mer vision. Mitt mål är ju att jobba med kvinnohälsa. språk. Jag har fått så fantastiskt fin respons på, under den senaste perioden. Målet, det är liksom inga större projekt, utan det är små projekt där jag kan agera som expert inom området. Som har varit fantastiskt kul nu. Vilket också har gett mig en inre lugn, för att jag, då slipper jag ha många projekt samtidigt. För som du nämnde där tidigare, jag har ju startat ett femtechbolag. Gjorde det i höstas, men jag valde att hoppa av efter några månader. Just av den anledningen att jag behövde hålla i så många bollar samtidigt, vilket inte är rätt tid för mig just nu. Och där tog jag beslutet att om jag får välja att fortsätta här, så kommer jag gå in i väggen ganska snart. Och valde därmed att hoppa av. Istället så är det flera projekt samtidigt som jag håller på med just nu. Vilket är mycket lättare för mig. Där jag endast behöver egentligen ha min expertis som läkare, och att just med fokus på kvinnohälsa
som jag kan... Vad fint, vad inkännande. Så där önskar man ju att alla kunde vara, att man så här stannade upp, reflekterar och vidare, stannar upp, reflekterar, att man hela tiden gör någon slags nuläges analys av sig själv. Annars hade du säkert nu känner inte vi varandra jätteväl, men jag kan tänka mig att du hade bara kanske kört på. Och du har familj, man, hur många barn, åldrar?
Jag har två barn, två pojkar på 6 och 3 år.
Ja, då är de ändå små liksom.
De är små, det är mycket. Så att där behövde jag ändå se liksom verkligheten. Vart behöver jag ha mitt fokus främst? Det är ju mig själv och min familj. De är små, de behöver mig just nu. Så att då hade jag verkligen gränser. Efter 4 så jobbar jag inte. Helger jobbar jag inte.
Bra.
Och som entreprenör så var det ju så här. Nej men då krävs det otroligt mycket. För saker ska gå fort. Jag hade även partner då. Och det är klart det blir förväntningar. Och då tog jag beslutet. Det är klart, det är en tuff beslut, för att det var många som hejade på oss, många trodde på oss, och att göra det valet var inte helt lätt.
Jag förstår absolut
erkänna, men jag var tvungen att välja min hälsa först, absolut, och sen också lite, det var lite andra saker också, lite med målgrupp och hur jag vill bygga upp entreprenörskap, är det verkligen på det viset? Och vad innebär liksom hållbar framgång? För jag älskar entreprenörskap, för entreprenörskap innebär ju driv, utveckling, man får lära sig att ta sig an utmaningar och förändringar, så att det är en fantastisk resa, men man får kanske som jag nämnde, man får ju välja.
Det är fel timing kanske,
de är så små absolut.
Barnen.
Och jag är fortfarande en entreprenör, men kanske inte med samma hektisk. Jag har ju mitt bolag där jag agerar som konsult.
Det här är så viktigt för alla att höra, inklusive undertecknad. De flesta gånger av alla mina nu snart 145 gäster har jag träffat alla nästan. Och vi har indirekt träffats. Vill du mer att jag har träffat dig än du har träffat mig? För vi sågs på ett event för bara några veckor sedan som hormonologi... hade, och där du var föreläst om hormoner, som alltid är ett så hett ämne. Och jag satt ju då längst fram tillsammans med min dotter som någon sån här jobbig gäst som ställde massa frågor.
Jag kommer ihåg dig tydligt.
Ja, det var så roligt. Jag bara, hej, kommer du ihåg med den här jobben så längst fram? Det var jag.
Jag tycker det var fantastiska frågor.
Ja, men alltså, och man känner ju så här med personkemi och så, och du berörde så mycket saker som är viktiga för mig och som jag tror är viktiga för mina lyssnare och alla andra som är någonstans mitt i livet. Jag bara så här, jag måste få ta del av din kunskap, så jag är så glad att du är här, och vi kommer säkert ha så mycket att prata om, såklart. Det är alltid lite stress att få in allting på 60 minuter. Men vi ska prata om kvinnohälsa, hormoner, men först, jag är faktiskt jättenyfiken på vad du minns från när du och din familj och dina 8 syskon, det är ganska många syskon, det är nästan ett fullt fotbollslag.
Det är en som är född i Sverige, så då blev vi tio till slut.
Nej, vad roligt! Wow! Då en fråga då. Det är samma mamma och pappa, va?
Yes, det är det. Samma föräldrar.
Alltså, vad minns du från
min mamma? Jag vet inte hur hon klarade sig genom 10 barn. För efter 2 barn så känner man liksom, oj.
Men alltså, wow. Det är ju en helt poddavsnitt för sig. Hur liksom överlevde de? Nu tänkte jag inte ekonomiskt mest främst, men det är ju också en överlevnadsfråga.
Ja, det är en bra fråga. Nej, men det var ju, 7 av oss är född hemma. Och i Afghanistan då. Född hemma. Och man klarade sig. Jag tänkte så här, vi har ju en fantastisk kropp. Alltså mycket är ju naturligt att föda barn. Sen älskar jag liksom att sjukvården hjälper till där idag, för det finns ju såklart risker. Det är många som genomgår komplikationer i samma barnuppfödande, så att man ska absolut inte bortse från den delen. Men vi har ju fantastiska kroppar. Och att min mamma har klarat sig genom 10 barn, det är helt magiskt.
Men
sen
tror jag,
vi bodde lite mer i ett kollektivt. Alltså där var det också att alla tog hand om barnen. Min mamma, de är ju 12 syskon.
Wow!
Att jag, när jag liksom har reflekterat över min barndom, så tycker jag ändå, även trots de svårigheterna som vi har haft, så har det ju varit fantastiska stunder där vi har haft barn runt omkring hela tiden. Jag har ju över 100 kusiner idag.
Nej, men wow!
Det är ju helt magiskt. Men
jobbigt med släktträffar bara, tänker jag.
Ja, precis. Det får liksom hitta lokal numera. Det räcker inte med de husen.
En stor lada.
Men då var det verkligen att det var, vi hade varandra. Så när jag är här med mina barn, så tänker jag, vi behöver ge dem uppmärksamhet hela tiden. De vill ha oss för lek, för mina föräldrar behövde inte liksom den uppmärksamheten på samma sätt. Utan vi hade ju varandra, kusiner, syskon. Så att det var lite lättare på ett annat sätt, tror jag, att ha så många barn. Men min pappa sa ju när vi kom till Sverige att det är först nu jag förstår vad barnuppfostran innebär.
Ja, det var lite annan kultur här.
Ja, det var en annan kultur, och att han behövde fokusera, ge oss uppmärksamhet och vara där. Han behövde inte vara där på samma sätt, vara liksom närvarande. Så det blev en extremt tuff övergång där i början. När vi kom hit.
Minns du när ni kom hit? Då var du 11. Det är ändå en ålder som man faktiskt kanske kommer ihåg.
Jag minns allt. Och det var en väldigt känslig ålder. Mm. Som en tjej komma som 11-åring. Med den kulturen som vi bar med oss från Afghanistan. Och så kom vi hit. Och vi hamnade i ett område där vi var den enda familjen med invandrarbakgrund. I en svensk skola, men vi fick ett fantastiskt mottagande. Däremot så var det ju mer att jag själv, det var en inre konflikt. Jag ville så gärna passa in. Det var så mycket. Man ville liksom vara där, och vissa dagar så att jag önskade att jag var i en blond familj med liksom blonda föräldrar och själv hade blont hår. För man, det är mänskligheten. Vi vill passa in. Vi vill ha liksom gemenskap med andra. Så det var en tuff övergång, absolut. Och dessutom så hade min mor klippt mig, tog mig till en frisörsalong innan vi skulle komma hit för att ge mig en europeisk frisyr. Det stod verkligen så här.
Europeisk frisyr? Hur sjutton ser det ut liksom?
Ja, det blev en
Jag ska googla på den. Jag ska till frisören om några timmar nämligen. Jag ska messa dig sen.
Ja, gör det. Skicka en bild. Får du det resultatet som jag fick, så vill du nog inte gå med det.
Förlåt, nu avbröt jag dig.
Men då såg jag ut som en kille. Det var många som trodde att jag var liksom en kille. Och det var också väldigt, väldigt tufft för mig då. Men det blev... jag hade en inre konflikt några år där med själv.
Och det är rätt stökigt ändå att vara 11. Även om man bor i liksom, om man inte har flytt eller kommit till
Flytland. Ja,
men minns du det som en bra barndom ändå? Eller var det stökigt?
Absolut. Alltså jag är så här, jag är väldigt tacksam för min bakgrund, för jag hade inte varit där jag är idag. Men det har ju ingått både psykisk och fysisk misshandel. Mm. Så det har ju varit tufft. Absolut. Och det var en del av uppfostran när vi var i Afghanistan. Och jag, vi är 10 syskon. Fantastiskt kul att ha så många syskon. Men det har ju sina vissa nackdelar också. För att jag var barnet som var i mitten. Barnet som kanske inte syntes så mycket. Och lite som att liksom gå i försvar, så blev jag den här väldigt lugna, tillbakadragna tjejen för att inte hamna i konflikter, inte liksom uppröra föräldrarna, inte få ja, men inte bli utskälld, för det var mycket den hierarkin hemma. Pappa bestämde, de vuxna bestämde, och det var först när jag flyttade hemifrån som 19-åring som jag började reflektera lite över mig själv, min bakgrund, vart jag ville vara i livet. Och jag ser det så tydligt att hade jag inte tagit mig tid att reflektera då, så vet jag exakt vart jag hade varit annars. Mm. Och inte där jag är idag. Mm. Det var, jag bar mycket offerroll med mig under uppfostran. Men där gjorde jag ett val. Jag tog ett beslut. Alltså, jag vill inte vara där. Jag vill inte, jag vill ta ansvar över mitt eget liv. Och det blev bra.
Det blev skitbra. Alltså jag, och nu är jag jättenyfiken på det här. Vi ska prata om hormoner, men det här är så spännande ändå. Vad, nu när du själv är mamma, är det många gånger som du är din man svensk, eller är han också från Afghanistan?
Det här är också från Afghanistan.
Mm. Tar ni med mycket av den kulturen in i, för nu bor ni ju i Sverige och de barnen är födda i Sverige. Tar ni mer mycket av eran kultur och erat de sakerna som ni fick uppleva, eller framförallt du, jag vet inte vad din man har upplevt, men hur står ni, hur tänker ni när ni uppfostrar era barn? Vill ni vara så här helt tvärtom, eller tar ni mer godbitarna, eller hur går tankarna där?
Ja, när jag fick mitt första barn så var jag så här, jag ska göra allt tvärt emot mina föräldrar. Jag kommer inte göra någonting som de gjorde, för allt de gjorde var fel. Det var lite så jag tänkte då. Men så insåg jag, för att jag och min man sökte hjälp en gång för parterapi. Och så satt vi där och pratade om barn och fostran och sådär. Och då, då kom det fram att jag agerade ganska starkt under vissa situationer. Mm. Ja, men så får ingen säga till mitt barn, och så får man inte göra med mitt barn. Men så sa hon så här, du tar ju ansvaret från ditt barn nu att försvara sig själv. Du blir liksom mycket, blir känslomässigt starkt agerande utåt, bara för att jag har en så stark koppling till min egen barndom, att det ska absolut inte ske på det viset. Så då fick jag åter reflektera, det verkar hänga med mig ganska mycket, men då sa jag så här, utifrån varje situation så tänker jag så här, mina föräldrar gjorde så mycket bra. De gjorde allting för att underlätta för oss på många sätt. Och som min pappa sa, så här, han visste inte vad barnuppfostran innebar, för han gjorde precis som hans föräldrar gjorde och föräldrarna innan, så att de tog
det med sig. Det enda man har med sig ju.
Ja. Precis. Så att, nej, men jag har valt att läsa böcker, förstå mig på barnuppfostran, se mina barns liksom egna personligheter, vilka behov de har, istället för att bara agera utifrån det jag har varit med om. Men när jag höll honom i min famn så tänkte jag så här, det kändes som att jag bar mig själv. Alltså helt, det var magisk känsla. Nu hade jag en chans att ge mig själv kärlek som barn. Så det blev ju väldigt, det kommer av ren kärlek, den uppfostran de får. Och inte så mycket rebell eller att göra det annorlunda för att jag har varit med om saker.
Åh, fint. Nu känner jag att jag blev alldeles tårögd. Vi skulle ju kunna skippa om allt det här med hormoner och bara prata om det här, tycker jag. Ja, men har ni en nära relation, du och alla dina 9 syskon?
Ja, vi har en fantastisk relation. Det är mina bästa vänner.
Herregud.
Blev
jag med tårar? Gud, vad fint.
Vi har ju blivit stärkta av vår bakgrund. Vi har liksom varit varandras skydd. Jag tror att om vi inte hade haft varandra så hade vi inte varit där vi är idag. Absolut.
Och mamma och pappa bor kvar i Göteborg?
Mm, de bor kvar och vi har en fantastisk relation med dem också. Så att vi har vuxit i det mer och mer under de senaste åren. Och många av oss syskon, vi jobbar väldigt mycket med oss som person. Hur vi känner, hur vi tänker, vart vi vill vara i livet. Och det har ju underlättat väldigt mycket.
Och så här, många, jag är ju halviranier och min pappa är läkare och alla hans syskon är läkare. Det är ju inte jätteovanligt att de från Mellanöstern är tandläkare eller läkare och så. Så bara en liten nyfiken fråga, av alla syskon, hur många är läkare?
Vi är två som är läkare.
Ni är två som är läkare. Det är ändå liksom en stor del.
Det är ju det.
Det skulle kunna vara fem. Ingen som är tandläkare eller något annat.
Nej, ingen som är tandläkare. Vi har en fin blandning där. Men det är roligt det där med läkare. För som du säger, det är ganska stort i liksom status i att vara läkare. Och
eller advokat.
Läkaringenjör eller advokat. Vi brukar skoja om det, att mamma har två barn. För det har hänt att hon har varit på läkarbesök och så har hon sagt två barn läkare. That's it. Så har hon liksom skippat de åtta andra. Så att vi brukar alltid sitta och skratta åt henne. Att, mamma, du har bara två barn.
Ja, vi ska dyka in i det här med läkare och läkaryrket. Jag vet, det är så spännande. Det är därför jag alltid säger att jag är hobbyläkare. Jag har varit hobbyläkare hela mitt liv. Jag tycker det är så spännande. Och det blev ju istället journalist med inriktning på hälsa. Så att det, jag får leka. Jag får leka hobby. Det här, jag vill ändå få, innan vi går vidare med hormoner, så här, precisionshälsa. För det är faktiskt ett nytt ord och uttryck för mig. Berätta, precisionshälsa med funktions, vad sa jag för någonting?
Funktionsmedicinsk bakgrund. Men precisionshälsa innebär ju egentligen att man jobbar utifrån varje individs unika förutsättningar. Och för att diagnostisera och behandla patienter. Så att där ingår ju både livsstil, miljö, genetik, tar man helheten med i bilden. För vi är unika, vi har unika förutsättningar för saker och ting. Och det är väl egentligen det går ut på. Funktionsmedicin är liksom en nisch av det. Precis.
Så istället för att behandla om någon kommer och säger ont i huvudet eller jag eller i mitt fall så här, och jag känner att jag bara blir sjuk hela tiden och så här, istället för att bara behandla med antibiotika så går man till botten till vad orsaken kommer ifrån egentligen.
Ja, alltså är det liksom en lättare infektion, du kommer med en säg en öroninflammation, så går vi inte till botten till någonting.
Nej, jag förstår.
Då är det en så här lättare infektion, då behandlar vi det. Men säg att någon kommer med IBS-symptom, så är det inom funktionsmedicin.
Vilket bra exempel.
Och då, inom funktionsmedicin så är det så här, då kollar man igenom väldigt mycket. Mycket tarm och tarmhälsa, hur ligger det till med tarmfloran, tarmhälsan och sen också stress. För idag säger man att IBS har inte så mycket bakomliggande orsaker. Men just när jag jobbade, för jag jobbade med funktionsmedicin och precisionshälsa under en period. Och då jobbar man med de bitarna. Vi fick fantastiska resultat, det ska jag ju nämna. Så att då väljer man att verkligen gå till roten. Varför har du IBS? Är det någon rubbning i tarmen? Och det gör man ju under vissa situationer inom den traditionella hälsa, eller traditionella vården också. Men majoriteten av gånger så är det liksom en diagnos. Ja, men säg hypertoni eller högt blodtryck. Får du så är det så här, okej, du har högt blodtryck, här får du mediciner som sänker ditt blodtryck. Men om man går in på djupet så är det så här, det är en livsstilsrelaterad sjukdom många gånger. Du har liksom fått dåliga kärl på grund av att man kanske har ätit en viss kost. Eller, sen finns ju ärftlighet med i den bilden också. Men då kan man ju jobba mycket med livsstil. För att kanske backa bandet lite. Man kan ju göra en enorm skillnad där. För det är, man löper ju dessutom en större risk för att få andra sjukdomar. Men det är liksom inte så mycket vi går in i det. Utan då är det hypertoni, vi behandlar det här idag med den medicinen. Och så kommer de kanske om 5 år och då har de fått diabetes. Och om 10 år så har de fått någon form av hjärt-kärlsjukdom. Mycket av det där kan man ju förebygga. Så att det är lite så man jobbar, och också väldigt individualiserad vård.
Åh, jag blir helt lycklig. Tänk om alla kunde tänka så. Tänk om man kunde komma, för att den västerländska eller traditionella medicinen är ju fantastisk när man behöver den. Men allt det här som du pratar om och det som jag vurmar för, tänk om man kunde kombinera det här, så fantastiskt det skulle vara, och så mycket liksom onödig medicin skulle behöva skrivas ut, eller folk som skulle behöva vara sjukskrivna eller få massa andra jäkla sjukdomar liksom. För det är ju också tungt, det tänker inte folk på, att det är ju skitjobbigt för kroppen att ta hand om medicin själva. Först ska man vara sjuk, och så ska man stoppa i sig massa medicin, och det är ju jättejobbigt för alla organen att bryta ner så mycket gifter och kemikalier och skit.
Men, ja, men absolut.
Det så att, IBS då, det var ju ett otroligt bra exempel. För den känns ju också lite så här, som att det kanske ibland känns som en så här slarvdiagnos om man inte hittar något annat. Men hur approcherar du den då? Då är det inte medicin i första hand, utan då pratar du om mat och sömn och stress och liksom någon slags holistisk övergripande livsstil.
Ja, men alltså, IBS behandlar man ju oftast inte med så mycket läkemedel, utan där är det ju mycket kostbehandling. Så är det ju. Och idag jobbar jag inte med funktionsmedicin.
Nej.
Utan största fokuset är fortfarande kvinnohälsa. Och jag har jobbat på vårdcentral under en längre tid, deltid, och där får jag IBS-patienter. Och vi jobbar ju inte med den typ av vård inom den traditionella vården. Så att jag kör ju den traditionella liksom diagnostiseringen, att man utreder allt annat först för att se så att det inte är någon annan liksom inflammatorisk tarmsjukdom du lider av. Eller det beror lite på patient och vilken ålder och sådär. Men sen när det väl kommer till diagnosen, så är det oftast dietistkontakt där man får kostråd. Men det här fantastiska området tarmfloran, det är ju ganska nytt område som man forskar väldigt mycket på just nu. Så jag hoppas verkligen att det kommer mer forskning så att man kan ta in det även som en del av behandlingen inom den traditionella vården. Så är det ju. För när man pratar om något som heter SIBO, att det kan vara överväxt av bakterier i tunntarmen. Och den typ av liksom diagnos, då behandlar man ju med antingen antibiotika och inom funktionsmedicin vissa örter. Så att ja, på vårdcentral, ja, det är otroligt spännande.
Jag har typ 1 miljard följdfrågor på det. Men jag måste, så här, jag måste, Shirin, släpp det nu. Vi ska prata om kvinnohälsa. Nej, men alltså, och vad heter det? Och du har ju då, har vi ju förstått, ett enormt starkt intresse för kvinnohälsa och hormoner. Då kommer en liten ledande fråga som jag redan har svaret på. Är det något som ni får lära er mycket av på läkarutbildningen?
Nej, inte särskilt mycket. Det gör vi tyvärr inte. Utan, och de, många av dem söker ju, för jag har jobbat mest på vårdcentral, och de söker sig till oss på vårdcentral. Men nej, kunskapen har varit väldigt bristande.
Ja, det sa du i din föreläsning nämligen. Du bara, och det lärde vi oss inte så mycket om.
Nej,
det är absolut inte. Men det här
men sen har du ju liksom inte forskat inom det området heller särskilt mycket, så att alltså, kvinnorelaterade hälsobesvär, vissa sjukdomar är väl forskade, men liksom klimakteriebesvär, PMS, PMDS, och även stressrelaterade besvär hos kvinnor många gånger, det är inte liksom några sjukdomar som har forskas på särskilt mycket, våra cykler, och det är väl därför också en stor anledning till att man inte har kunnat lyfta upp det så mycket inom läkarutbildningen.
Dags för dig att skriva en bok, tycker jag. Alla vet, du nämnde PMDS, alla vet inte vad det betyder. PMS vet de flesta, premenstruellt syndrom.
Ja, PMDS, det är premenstruellt dysforisk syndrom. Det är den svårare formen av PMS. Och det är ungefär 5% av kvinnor som lider av detta i fertil ålder. Eller menstruerande åldrarna. Och då är det extrema besvär man kan ha dagarna innan man får sin mens. Det kan vara allt från, men många gånger kognitiva besvär i form av depression, ångest. Vissa kan till och med ha självmordstankar under det. Att det kan vara så svårt liksom.
Så jobbigt. Men du, nu pratar du om cykler. Och de 85% av alla lyssnare i podden här är kvinnor. Mm. Och jag tänker att alla dessa underbara som lyssnar nu eller tittar på YouTube kanske känner sin kropp och kan hur allt det här funkar. Men jag tänker ändå att vi kan bli påminda. Så kan du bara så här lite enkelt förklara hur den här kvinnliga cykeln ser ut? Och sen ska vi också gå vidare in. Vad händer i krokarna runt förklimakteriet? Vad händer i den här cykeln då?
Just det. Mm.
Nu är vi inne på det gottigaste.
Vi kommer ju i den här cykeln när vi kommer in i puberteten. Då börjar våra äggceller mogna och få äggblåsorna som omringar där. Och där är det där hormonerna produceras. Och de hormoner vi pratar om är egentligen östrogen och progesteron. Genomsnitt för varje cykel ungefär 28 dagar. Men det kan vara allt från 24 till 35 dagar för kvinnor. Så att det är väldigt individuellt. Och då har den uppdelas i två faser. Så första fasen är den follikulära fasen. Det innebär egentligen, eller där mognar våra äggceller och de här äggblåsorna. Och då produceras bara hormonet östrogen under den fasen. Sen släpps ägget för att eventuellt bli befruktat. Och då övergår den här äggblåsan till att bli en gul kropp eller corpus luteum som det heter på latin. Och därmed heter den andra fasen den luteala fasen. Och där produceras främst progesteron, gulkroppshormonet, men också till en viss del östrogen. Så där har vi ett annat samspel mellan dem. Men i första fasen så är det östrogen, andra fasen så är det både östrogen och progesteron. Och hormonmängderna skiftar från dag till dag, så att det ser inte liks ut liksom, från dag till dag, utan det, och framförallt fas till fas. Och det är därför vi kan påverkas olika också från fas till fas.
Mm. Och det är väl också därför det är så svårt att göra studier på oss. För att det,
ja, det är det man har sagt tidigare, men jag tror att om man vill det tillräckligt mycket så kan man hitta på lösningar.
Ja, men såklart.
Så att, men det forskas väldigt mycket mer på det nu.
I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av GoActives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos GoActive finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs som till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca. Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas.
När du säger östrogen och progesteron så är det självklart för dig. Och de flesta kanske vet att östrogen är kvinnliga könshormonet och testosteron är manliga, som vi kvinnor också har massa av. Mm. Men kan vi så här förklara, vad gör östrogenet och progesteronet för oss? Mm. Är det en för stor fråga?
Nej, absolut inte. Utan det är en jättebra fråga, verkligen. För att det är så här, om vi tänker på reproduktivitet så är ju östrogenet det hormonet som ser till att slemhinnan i livmodern tjocknar. Så att ifall ett ägg blir befruktat så ska den kunna fästa sig där. Och progesteronet ser till att den mognar och även stoppar lite så att den inte blir för tjock. Och då, och så att ifall ett befruktat ägg fäster sig så ska den kunna växa och få sin näring. Och progesteronet är även det hormonet som då ökar i mängd under graviditeten och ser till att fostret växer. Så att, men utöver det så har de otroligt många andra funktioner.
Just det.
Östrogenet, den ser till att vi har låga kolesterolnivåer och skyddar oss från liksom hjärt-kärlsjukdomar. den ser till att vi har en god benhälsa, påverkar oss kognitivt, påverkar hjärnan och ser till att vi har ett gott minne, koncentration. Den påverkar även våra slemhinnor så att de är fuktiga. Vad är det mer? Brösten, bröstkörtlarna påverkar den. Och kan förbereda oss för amning. Så, och progesteronet är det hormonet som man många gånger säger att den kan hålla oss lite lugna, för den påverkar GABA-receptorerna uppe i hjärnan. Påverkar, men det är också hormonet som är kopplat många gånger till PMS.
Mm.
PMS är ju inte helt tydlig diagnos idag, men man tror i vissa studier har man sett liksom koppling till, att, till just GABA-receptorerna. Det är nedbrytningsprodukten av progesteron som kanske orsakar PMS-symptom många gånger. Så att det är ju ett hormon som kan få oss att må väldigt bra, men det är också ett hormon som kan skapa ett helvete för oss om vi lider av PMS. Och idag är det ungefär 75% av kvinnor som har symptom i samband, eller som kopplat till PMS. Sen har inte alla lika allvarliga symptom. 30% av kvinnorna har ju sagt att de har så mycket symptom så att det påverkar deras liv och vardag och arbete. Och sen är det de här 5% som har då PMDS som är liksom den svårare formen. Så att, och den påverkar också vår benhälsa. Immunförsvar påverkar båda hormonerna. Har man kunnat se hjärnan. Så att, ja, det är väl dem.
Det
som jag kommer tyst nu.
Allt. Men jag fick så här att bild i huvudet när du pratar om, när du förklarar samspelet mellan östrogenet och progesteronet.
Mm.
Jag fick bara någon så här bild av, jag ser två dans, jag ser danspartners framför mig. Mm. Hur de liksom, de måste vara samspelta och i balans för att den här dansen ska bli så smooth som möjligt.
Mm.
För om en rackare, och dit kommer vi nu till förklimakteriet, för om en av de här dansparterna stukar foten, då börjar det halta.
Mm.
Och då är vi i förklimakteriet. Och nu, kära lyssnare, inklusive mig själv, what the fuck är det som händer då? Alltså, berätta, vad händer? Varför förstår vi? Men så här, vad kan hända? Vad kan vi förvänta oss? För jag har så, det här är ju liksom, jag är 52.
Mm.
Varenda gång jag äter middag med någon väninna, och alla mina väninnor är nästan jämnåriga, så här, det slår ju aldrig fel. Det går en vecka, ett samtal, utan att man säger, men gud, jag är på så jävla dåligt humör, jag fattar inte varför, eller det är si, eller jag hade sex, det blev jätteont, eller det blödde, och, men jag känner att det, jag känner mig svullen, och en tränare äter så får jag den där förbannade muffinsmagen, och den vill inte gå bort, och jag har testat allt, det är periodiskt fasta, jag har svalt, jag, liksom, jag svälter, och jag äter mycket, jag äter lite, alltså det är bara, de testar allt. Jag fick ju förfrågan igår om någonting igår, om något kosttillskott. Så att, kör, shoot.
Men jag, först och främst så tycker jag det är så här fantastiskt att ni pratar om det. Att vi kvinnor pratar om vår kvinnliga hälsa idag. Det är, det, vi måste prata mer om det. Det, måste, vi, det liksom, vi behöver, medvetandet behöver öka.
Ja.
Men sen är det ju kunskapen såklart. Och förklimakteriet, alltså om vi kommer till termer, så här förklimakteriet, om hur man ska definiera det, för i medicinsk värld så används inte den termen.
Just det.
Utan där finns ju klimakteriet, som är egentligen den perioden där man känner av symptom i samband med liksom sjunkande hormonnivåer. Och sen för klimakteriet så tror jag att det är många som tolkar det som perimenopause, som det är på engelska. Att det är perioden precis innan menopausen, alltså sista mensen, där man kan känna av de här symptomen då. Men jag gillar klimakteriet, för klimakteriet egentligen, det beskriver hela perioden. Alltså, för du kan
jag
ha symptom.
Inte alls klimakteriet.
Nej, där är vi lite, men jag tänker så här, det finns en period i kvinnors liv där de har symptom kopplat till sjunkande hormonnivåer. Och den perioden, då på engelska så kan man ju säga både perimenopaus och postmenopaus. För det kan hända både åren innan och efter. Men sen är du då Vi har inte jättebra termer på svenska idag. Det har vi inte. Och det blir mycket förvirring just för att det är en sak på engelska och en sak... Men om vi utgår från din definition då på förklimakteriet, så tror jag att du menar liksom, vad är det som händer under den perioden där hormonerna börjar sjunka. Och det här med samspelet, den är inte helt lätt. Man vet inte riktigt exakt hur de här två hormonerna samspelar, förutom att östrogen eller progesteronet ser till att slemhinnan inte blir för tjock och... vissa andra funktioner. Vissa pratar ju om östrogendominans, att ja, men har vi för lite progesteron så har vi för mycket funktion av östrogenet och det leder också. Men så har vi liksom en period i cykeln där vi har bara östrogen. Hur tänker man liksom där? För där är det, får vi inte de här symptomen då på samma sätt som vi får under PMS. Så det är lite svårdefinierat idag. Mm. Det är inte helt klart. Man har inte så mycket studier som att säga att ja, exakt så här samspelar de här två hormonerna. Men det man ser liksom under den perioden är att hormonnivåerna sjunker. Det blir mycket obalans. Ja, men de här att vi får oregelbundna menstruationer, vi får rikliga menstruationer, det kan nog bero mycket på det här samspelet som vi pratar om. För vissa månader så ägglossar vi inte. Och då får vi kanske ingen blödning, och det kan till och med hända att vi har så mycket östrogenproduktion att slemhinnan och progesteronet saknas, så att slemhinnan blir alldeles tunn, och då kan vi blöda mycket längre och mycket rikligare också. Så att det är ju en samspel. Sen får vi ju många andra symptom under förklimakteriet eller klimakteriet. Man får välja sin term där. Och det kan ju vara allt från värmevallningar som många beskriver, och det här kan ju uppkomma, det är 75% av kvinnor som har värmevallningar, så att det kan ju uppkomma både dagtid, men många gånger så är det vanligast under nattetid. Och då kan det vara plötslig värmeslag som övergår till en svettning. Och varierar lite hur mycket symptom man har kopplat till dessa. Sen kan sömnen störas och man kan få minnesbesvär. De här sakerna har man kopplat främst till östrogen. Så idag pratar man inte jättemycket om progesteronets funktion. Utöver liksom kopplat till PMS. Men östrogenet, det är ju de symptomen som vi har sett idag i samband med klimakteriet, kopplas ju många gånger till östrogen. Och då är det benhälsan, värmevallningarna, minnesbesvär. Och de minnesbesvär som man har sett är ju liksom kanske närminnet, men också att man börjar tappa ord. Jag har liksom börjat höra fler kvinnor uttrycka att de tappar ord. De känner liksom inte igen sig själva, de fastnar.
Hjärndimma.
Ja. Hjärndimma, trötthet och flera ledvärk, hudbesvär, man börjar tappa hår, slemhinnorna blir sköra, så att det kan ju vara besvärligt vid samlag, att man börjar blöda, det gör ont, men också har de slemhinnor i ögon,
men så att många jag kan skriva under på där faktiskt. Det är jätteirriterande. Men också jag upplever att jag är mer infektionskänslig.
Immunförsvaret påverkar.
Så hjälper det inte att jag har så lite stress i kroppen. Men täta urininfektioner har jag hört kan vara en också. Helt plötsligt.
Absolut. Så att urininkontinensbesvär, urinläckage. Så att det är otroligt många symptom man kan få under denna period. Och det vanligaste jag får höra från kvinnor är så här, jag känner inte igen mig själv. Jag håller på att bli galen. Vad är det för fel på mig?
Ingenting, säger du då. All is good. All is good.
Det är livet. Exakt. Så att nej, det är en stor, stor omställning för kvinnor. Och många är inte ens beredda på det.
Nej, och det handlar ju om okunskap. Nu säger jag inte att lyssnarna är okunniga, utan det är för att vi i Sverige, eller i världen kanske, vi har ju inte fått den här kunskapen någonstans ifrån. Och jag upplever också, jag tror också, jag vet att inte ens när man går till gynekologen, när man tänker så här, de här borde ju ändå vara experter på just det här. Nej. Då blir det spiral, antidepressivt, jada och så vidare, om man blir lite så här idiotförklarad. Nu har jag äntligen hittat världens bästa gynekolog. Men det tar ju ett tag. Men och då kommer den stora frågan då. vad gör man åt det här? För det här är ju liksom någonting som inte händer över en natt. Det kan hända under en 10-årsperiod som det hände för mig. De har inte fattat någonting. Ska man då så här, gå på hormonbehandling direkt? För det är ju väldigt kontroversiellt. Eller ska man bara liksom testa sig fram med olika typer av kosttillskott, livsstilsförändringar och sluta. För att de här förbaskade kortisolnivåerna stiger ju också i samband med att de där sjunker. Så att det är ju hela havet stormar. Vad gör man? Ge oss dundertips.
En stor fråga. Det är så här, först och främst så måste man ju sätta rätt diagnos.
Det är så här. Ja, men om vi utgår ifrån det.
För det är inte heller det lättaste ju. Nej, för att många kopplar ju klimakteriet främst till värmevallningar, sömnbesvär, kanske viktuppgång, benskörhet. Men bilden är ju så mycket större. Och många av de symptomen som uppkommer under klimakteriet kan ju vara lik en utmattning. Och jag tror att det är en hel del som får fel diagnos under den perioden. Antingen utmattning eller depression. Och jag tror absolut att kvinnor i klimakterieåldern är den grupp som är underbehandlad många gånger. Eller felbehandlad. Om man nu tar fel diagnos då helt enkelt. Så att först och främst rätt diagnos. Och det jag är så otroligt tacksam för idag är ju att många kvinnor söker ju för just klimakteriebesvär. För att de har blivit mer medvetna. Så att då blir det ju också att man, för när du söker för klimakteriebesvär hos en läkare som har 20 minuter så kommer ju den läkaren fokusera främst på klimakteriebesvär. Men om du söker för sömnbesvär eller stressrelaterade besvär så kanske den läkaren, för vi har alltid, men vi förbereder oss lite innan besöket, läser på journalen och mänskligt beteende, vi går i en viss, liksom åt ett visst håll, och man inte har så mycket kunskap om just klimakteriet eller att man inte ens tänker på det, att men det sitter en kvinna i 50 års ålder, kan det vara klimakteriet, så kanske man inte ens går in på den banan. Så att jag tycker det är otroligt kul att det är många patienter som söker av just den anledningen, för det är ju en högre chans då att man får rätt behandling. Sen är det ju som sagt, det finns ju dels hormonbehandling, det är ju ett alternativ, eller det är liksom den mest evidensbaserade behandlingen som finns idag för klimakteriebesvär, men sen är det otroligt mycket man kan göra med sin livsstil. För det vi ska komma ihåg är att de här hormonerna, de påverkar oss under klimakteriet, men de påverkar oss efter klimakteriet, den perioden ska vi absolut inte glömma bort, genom att vi blir av med två hormoner.
Vi som har en mindre, viktiga måste jag bara lägga till.
Otroligt viktiga för vår hälsa. Men vi har en mindre mängd produktion av östrogen, men det är absolut inte i den mängden som vi har under våra fertila år. Jag menar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, högt blod, ja, en benskörhet, demens, risken för demens ökar. Så att vi kan göra otroligt mycket med vår livsstil för att förebygga många av dessa sjukdomar. Är man medveten och förstår det så kan man göra ett val där. Men om man inte är medveten så är det så här, ja, men jag har klimakteriebesvär, sen är det över. Sen kanske min kropp vill liksom inte ha någon stor förändring, men kroppen förändras ju helt efter det. Så att, ja, men hormonbehandling och sen som sagt livsstilsbehandling. Och där är ju, har man ju sett att träning kan ha en god effekt mot symptomen.
Man kan framförallt styrketräning om jag får lägga
styrketräning,
till lite där.
Ja, men precis. Absolut, styrketräning. Och styrketräning är bra i och med att vi förlorar ganska mycket muskelmassa när östrogenet sjunker. Och det är därför vi lägger också mycket fett runt magen istället för liksom på andra ställen. Och bygger vi upp muskler så är det dels att det kan hjälpa mot symptomen, men det kan ju också balansera blodsockret och vi kan det ger oss en bättre stabilitet i kroppen överlag, så det är många fördelar med styrketräning och bygga upp muskler. Så att styrketräning, sen kan man göra en hel del med kost, alltså vi har inte samma energibehov under efterklimakteriet. Så att där kan man ju liksom tänka så här, ska jag lägga till lite mer protein i maten, lite mer fett, kanske minska lite på kolhydrater. Men där är det också väldigt individuellt. Alltså kost är ju lite komplext för att liksom ge en generell, men just generellt så kan man säga det energibehovet är inte på samma nivå som när man är yngre. Men sen är det liksom stress, vi blir ju mer stresskänsliga under den perioden med sjunkande hormonnivåer. Så att det är ju en högre risk att man kanske går i en utmattning om man inte stannar upp. Eller som sagt, får man hormonbehandling så kan man ju, alltså det är ju mycket som kan förbättras med det då. Även om man inte vet exakt, liksom har evidens på allt, alla de här symptomen, så tänker man så här, östrogen överlag har ju många funktioner i kroppen. Så att när man får den behandlingen så kan man ju, mångas liv ändras ju totalt.
Ja, man hör ju folk bara, gud, på en vecka, man har slitit sitt hår i flera år, liksom nästan har slagit ihjäl maken på vägen och liksom gått ner i någon djup depression, och så bara börjar de med östrogen. Eller östrogen och progesteronbehandling. Och de här omtalade plåsterna som jag alltid restade. Och det är verkligen en förändring för folk. De bara får tillbaka livet.
Absolut.
Men nu, och kära lyssnare, det här är ju liksom, det, ni hör att det inte finns ett svar, utan alla är unika individer. Och det är väl också så att östrogenet och progesteronet sjunker i olika takt. Och så. Du, jag har så mycket frågor så att det är helt orimligt. Så att vi måste sätta stopp för hormoner där. Jag är ju nyfiken på hur dina morgonrutiner ser ut. Ja. Mitt i livet, två barn, läkare, när går du upp? Har du några rutiner?
Ja, men det har jag. Och som du hörde innan där i början så har jag ju, jag är en person som reflekterar väldigt mycket. Så mina, sen jag fick barn så har i mina morgnar heliga. Jag märkte att i början så var jag ju ofta, men jag vaknade trött och bitter och var alltid i konflikt med dem. Så bestämde jag mig för att nej, men jag provar att vakna tidigare. Så idag vaknar jag 5. Oftast. Jag prioriterar alltid min sömn oavsett, så att jag vill ha 8 timmars sömn om det går, så att jag försöker lägga mig i tid, och lägger jag mig i tid så vaknar jag alltid 5, och det är målet. 5 eller 5:30. Och då det blir alltid en liten tacksamhet över det jag har i livet, för att inte för att vara närvarande. För att man är ju i jakt hela tiden. Man vill ju ha, man ser antingen framtiden eller så ältar man över det som har varit. Men jag prioriterar verkligen närvaron i här och nuet. Och tacksamhet är ett ganska fint sätt att göra det på. För då hittar man det som är fint i det du har idag. Sen är jag en måldriven person, så att jag sätter självklart mål. För jag tänker att vi kan välja vår riktning i livet, och det är genom målsättning. Så att då reflekterar jag över dem, skriver ner tydligt mina mål också. Och sen skriver jag saker, jag väljer personer. Oftast är det min man, för att jag vill ha en bra relation till honom. Skriver några bra saker om honom bara för att bli påmind om vad jag har i mitt liv. Så att det är en liten stund för mig själv, och många gånger kan jag även lyssna på ett inspirerande klipp. Eller annat, bara för att jag tror att starten på dagen har en stor effekt på resten av dagen, och sen också tankens kraft, det ska vi absolut inte glömma. Så att om jag väljer hur jag ska rikta in min dag, så ser jag ju en fantastisk process liksom under den dagen. Så att mina morgnar, de är heliga, och jag har en timme för mig själv. Jag bara sitter och reflekterar.
Och du pratade i introt, så sa jag, om jag läst eller hört någon annan intervju med dig, då du pratar om mindset, och det är där vi är inne nu, hur det påverkar vår hälsa.
Alltså hälsa är ju en inställning, det är ju en livsstil. Hälsa är någonting du printar in, så för mig hälsa, det är ju hela tiden lyssna på min kropp. Vad är det den behöver? För att om vi förstår innebörden av en hälsosam livsstil, så är det ingen annan som kommer inte välja det. Så du måste ju först och främst förstå, det är därför jag älskar kunskapsspridning. När du förstår hur din kropp fungerar, vad du kan göra för den, hur den liksom kan vad den kan bidra med, så blir det mycket lättare att göra vissa val. Så att, och det är inget man kan sätta ett mål. Alltså, jag ska ha en god hälsa i 3 månader. Och det blir inget, utan det är ju en livslång process. Mm. Och då är det verkligen, nu glömde jag din fråga, men
vi pratar om mindset och hälsa. Ja, då sa du att hälsa är en inställning.
Det är en inställning. Mm. Så att det är ju, min prio är alltid min hälsa. Det är liksom först och främst. Sen kommer allt annat. För mår inte jag bra så kommer jag inte klara av någonting annat på ett bra sätt. Jag kan verkligen klara av mitt jobb eller ta hand om mina barn, ta hand om mig själv eller mina relationer. För jag ser ju att när, och det är, för oss kvinnor så kanske det handlar många gånger om stress. Som är en väldigt utmanande del att jobba med. För vi är så hårt inprintade med att sköta allt hela tiden. Och där är du verkligen, man behöver jobba med mindset.
Vad mycket bra saker du sa nu. Tänk om alla fick ha dig som läkare. Skulle världen skulle se lite bättre ut. Väldigt mycket bättre. Vi krigar vidare. Det är det enda vi kan göra.
Det kommer ta sin tid.
Man får inte ge upp.
Nej, det får man inte ge. Alltså jag tänker så här, det är klart man blir frustrerad över hur det ser ut idag. För jag är läkare, men jag har också valt att fördjupa mig inom hälsopsykologi och stress. Och den är ju inte fin när det kommer till kvinnor. Vi bär ju på en enorm stress, men jag tror att det är flera faktorer som spelar roll där. Dels är det så här, stress, absolut. Men kan det vara så att ibland får vi fel diagnos? Sen är det ju stress. Alltså utmattning är ju störst bland oss kvinnor. Och det, jag menar, 80% av sjukskrivningarna för stressrelaterade symptom är det ju kvinnor som står för. Och jag tror den andra aspekten, det är ju att vi bär på flera roller samtidigt. Med både liksom arbete och sen vara projektledaren i hemmet och ha 1000 bollar i luften och se snygga ut. Jag menar, hur många influencers ser du som har liksom ett perfekt hem och perfekta barn och ser fantastiskt snygg ut och som är man och som behöver liksom visa upp det och är en fantastisk entreprenör dessutom idag. Så att vi
ser allting för perfekt ut. Ja. Så är det troligtvis inte det.
Exakt.
Låt dig inte luras. Ja, herregud. Vi är framme vid dina 5 ofullständiga meningar. Är du redo?
Jag är redo.
När jag köper blommor till mig själv brukar det oftast bli...
vita blommor. Jag är liljor. Absolut. Liljor.
Jättefint, förlåt. Den här personen skulle jag kunna tänka mig vara instängd i en hiss med.
Inte min man. Min syster. Någon av mina systrar.
Och den kom så direkt. Det är skitkul. Låt honom inte lyssna på det här avsnittet.
Nej. Han är min bästa vän också. Men absolut inte fast i en hiss.
Utan några vapen i fickorna. Skojar bara. Det sista jag gör innan jag går och lägger mig alltid.
Det är pussar någon av mina barn, för jag somnar alltid med mina barn. Vi delar ju alltid varsin.
Underbart. Det här lägger jag onödigt mycket pengar på.
Oj, mat.
Ja. Ja, fy. Eller fy. Min äldsta dotter sa något fint för många år sedan när vi var storhandlade. Så sa jag så, gud, du vet man handlar för 2 500 liksom. Men mamma, tänk inte så. Tänk bara istället på vilken fin, god mat du har köpt till oss. Jag bara, exakt. Så tänker jag.
Exakt, det kan bli lite väl mycket god, fin mat. Men hade du ställt den frågan för 3 år sedan så hade det sett annorlunda ut.
Mm.
Men idag är det mat, definitivt.
I hear you.
Mm.
Om mitt liv skulle sammanfattas i en låt, skulle det vara...
Oj.
Ja, den är inte helt lätt.
Nej, verkligen inte. Ingen aning. Du vet, musik.
Det är inte
jag, skulle säga, jag skulle säga någon reggaeton-låt.
Ja. Oh! Underbart. Underbart. Ja. Älskar reggaeton.
Mm. Mm.
Jättefina svar. Tack snälla. Nu ska jag sammanfatta lite av dagens samtal. Mycket av det jag redan har sagt. Men here it goes. Det här med kvinnohälsa ligger ju även mig varmt om hjärtat, som ni har märkt. Hur vi kvinnor behöver bli ännu bättre på att ta hand om oss själva och lyssna på våra kroppar. Att vi har ett ansvar över våra kroppar och hur vi kan ta hand om den på bästa sätt. Visst hade det varit fantastiskt om vi kunde fått lära oss allt detta i skolan. Allt det som vi har pratat om under det här samtalet. Jag hamnade i förklimakteriet, som jag väljer att kalla förklimakteriet, för ungefär 10 år sedan. Men det fattade jag inte alls då. Det är först nu som jag har fått ihop ekvationen. Bland annat drabbades jag av influensaliknande symptom var tredje månad. Jag låg totalt däckad i 2 dygn för att sedan vakna upp tredje dagen som om ingenting hade hänt. Så här höll det på i ganska många år av och till. Att min kropp var sönderstressad hjälpte ju inte heller. Jag berättar det här för en gynekolog jag gick till för första och sista gången. En troligtvis erfaren kvinnlig läkare som har arbetat som gynekolog i hela sitt yrkesverksamma liv. När jag förklarade mina problem så sa hon, det låter konstigt, det har jag aldrig hört talas om. Under åren som har gått har ju kroppen förändrats och jag, liksom många andra kvinnor, har fått bli våra egna hobbyläkare. Vi har googlat, tagit råd av hjälp av varandra, vi har lyssnat på poddar, läst artiklar, trevat oss fram i mörkret, lyssnat på träningsprofiler som är enormt pålästa i ämnet och så vidare och så vidare. Men nu känns det ju lite som att vi medelålders kvinnor äntligen börjar få lite mera plats i sjukvården med betoning på lite. Jag är otroligt tacksam för eldsjälar som dig. Hoppas det ger ringar på vattnet inom läkarkåren som jag inte på något sätt vill svartmåla, inte alls. Men just när det kommer till klimakteriet så finns det tyvärr väldigt lite hjälp att få. Heja dig! Det är mina tankar kring dagens ämne. Jag var nog lite irriterad när jag skrev det här, tror jag.
Men det är ju fina tankar. Jag tror att det är verkligen viktigt att betona att läkarkåren vill ingen illa.
Nej!
Bara att det är brist på kunskap och kvinnohälsan behöver absolut ta mer plats inom vården. Man behöver liksom förstå att vi jobbar med 2 olika biologi som påverkar oss på många plan.
Mm. Alltså så mycket saker, så mycket bra saker. Jag ska skicka det här avsnittet till alla mina väninnor. Alla mina väninnor. Var hittar vi nu dig om vi vill följa dig? För det vill vi ju.
Ja, men jag finns ute på LinkedIn. Och sen finns jag även på Instagram som Dr. Fazy. Så dr.fazy.
Just det, dr.fazy som stavas F som är Fredrik, E-I-Z-I. Och sen är det ett litet underscore efter det också.
Ja, precis.
Mm. Underbart. In och följ Arezzo på Instagram under dr.fazy_. In och följ mig på Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv. Och glöm nu inte att spana in min fina partnersida go_active_travel där du hittar träningsresor som passar alla. Tusen tack alla fina lyssnare för att ni har hängt med oss här idag. Och välj hälsan först. Tills vi ses nästa gång, puss och kram. Stort tack, Arezzo. Hej då!
Tack, hej då!